Men olivträdet brukar också vara en symbol för Israels folk, om man läser. Nationen Israel. Johannes döparen, när han predikar där i början, han talar om att det räcker inte med att tillhöra Guds folk. Han säger redan yxan är satt till roten på trädet. Det är alltså något mer än bara av födsel och vana, det här med att tillhöra Guds husfolk. Och här finns lite olika teologiska skolor kring det judiska folket. Och det är en väldigt komplex fråga och den kan vara ganska laddad också. Så den tänker jag inte fundera kring här idag en gång. För det är inte det som är det väsentliga. För vi måste vara på något vis här och nu ändå. Men i vilket fall som helst. Efter det här olivträdet som då har, kom ihåg nu, ett sterilt träd. Massa löv men ingen frukt. Ser snyggt och tjusigt ut. Finns ingenting att äta på det. För efter att Jesus har rensat templet, då går de tillbaka. Och då hittar vi det här trädet då som är alldeles dött. Fullständigt dött. Och så Petrus då naturligtvis, den impulsive. Men hörru Jesus, kolla här. Var inte det där trädet du pratade med igår? Nu är det ju dött. Som om inte Jesus visste det. Det fanns löv men ingen frukt. Templet, det var en väldigt vacker byggnad. Herodes hade varit igång där och det byggdes konstant på det där. Och det skulle bli mer häftigt än något som hade funnits tidigare. Templet var stiligt och vackert. Men det som skulle vara ett bönens hus för alla folk, för alla folk, hade lite tappat sin funktion. De som skulle se till att människor kunde få komma dit och be, de hade fått ett annat fokus. Det hade blivit en steril plats. Ett skal. För tanken med tempel, det var att det skulle vara en mötesplats mellan Gud och människor. Och för Israels folk då var liksom templet det här beviset på att de var Guds utvalda. Templet var en nationell stolthet och det var en stor del av folkets identitet. Identitet som Guds folk. Men det är något som har gått väldigt fel. Det hade blivit något annat. Mycket av det som skedde på tempelplatsen, det var inget fel i det. Absolut inte. Eftersom det kom människor från hela världen, de kunde ju inte släpa med sig offerdjur som skulle vara felfria. Och eftersom man kom med mynt då, och när jag säger hela världen så var det den värld man kände. Men, och mynt var från olika håll och kanter. Och det behövde vara liksom någon enhetlig valuta. Man växlade till sig rätt sorts mynt. Det var i sig ingenting fel. Det behövdes. Och man behövde kunna betala tempelskatt. Men nu kommer det som blir lite komplicerat. Till att börja med så hade man delat in templet i olika områden. Och det här kan vi inte läsa om någonstans i Moseböckerna där templet då föreskrivs. Utan det här är en senare påfund. Att man har delat in det då i ett område där hedningarna fick komma. De som inte var rätt trogna. Sen hade vi nästa avdelning för kvinnorna. Och så hade vi nästa för männen. Och sen fick prästerna komma och sen hade vi det heliga och det allra heligaste då. Men det här var ett mänskligt påfund. Att dela in i olika områden. Ett sätt att kategorisera människor skulle jag vilja påstå. Bättre och sämre. Heliga, mindre heliga. Mer eller mindre rättrogna. Sen hade översteprästerna också kaffat sig monopol på de här vinsterna som kunde vara i samband med försäljningarna. Det var de som skulle ta hand om folket och hjälpa dem och leda dem, som skodde sig på det som hände. De tjänar på kommersen. De hade slutat finnas till för sökare, de som behövde vägledning. Det fanns inte plats för de som kom dit för att be. En annan sak som jag tror, och som vi hör i texten, det är det här att man passerade över tempelgården. Och det kanske inte var så konstigt, det var en bra genväg. Om man skulle från Olivberget och så in till centrala Jerusalem, det var jättesmidigt att knöla sig igenom där på hedningarnas förgård. Det var väldigt praktiskt. Men om jag nu skulle komma dit som icke-jude, det var nog inte enkelt att hitta en lugn plats att be på. Det fanns liksom inte utrymme för stillhet och bön överhuvudtaget på den platsen. Jesus han citerar Jesaja. Jesaja 56 har vi det i vår bibel. Herrens tempel är öppet för alla. Och i vers 7 står det: mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Och Jesus han visar med full kraft att han kommit för att öppna en plats för alla. Och där alla kan få tillbe Gud. Började Israels folk ta templet för givet? Började de se ner på andra folk? Kanske började de dela in sitt eget folk i bättre och sämre, mer eller mindre fromma? En man som heter Tom Wright säger så här: Jerusalems tempel var tänkt som symbolen för Guds gemenskap med Israel för hela världens bästa. Så som Jesus samtida hade ordnat det blev den inte symbolen för att Gud tar emot folken utan för att stänga ute. Något har gått väldigt snett. Det är inte fel på templet i sig. Det som var fel var att fokus vändes från Gud till andra saker. Man hade börjat stänga ute andra människor. Gud blev människa. Jesus kom. För mig i alla fall så är det lättare att relatera till någonting som jag ungefär vet hur det ser ut. En människa. Gud är många gånger väldigt abstrakt. Men en människa vet jag hur den ser ut. Och då tänker jag att det är gott att kunna relatera till Jesus. Och Jesus han blev hungrig. Och vi vet i andra sammanhang så pratar Jesus om att han var hungrig och törstig. Men det kanske handlar om någonting djupare. Inte bara den fysiska hungern och törsten. Det här med sökande. Den mat vi behöver söker vi på olika sätt. Jag vet inte vad du kan få för bild av det här vackra lövverket som olivträdet hade. Men jag kan tänka att det kan vara en bild av sökande efter mening och lycka, frid och glädje. Och vi söker och vi söker och vi söker. Och vi hittar liksom inte det som vi letar efter. Det ser snyggt ut på utsidan, men det finns ingen frukt inuti. Det vackra trädet gav inte det som det skulle, och vi fortsätter att söka. Så går vi tillbaka till templet, till Guds hus. Vi söker där. Vad är det vi hittar? Vad är det vi erbjuder i kyrkan? Är det något som är värt att bära med sig ut i vardagen? Eller kanske minst lika viktigt? Vad är det för frågor, för längtan och böner som vi tar med oss när vi kommer hit till gudstjänst i Guds hus? Är vi hungriga och längtande? Är vi här för att vi vill fördjupning eller kanske till och med förändring. Vad är det Jesus behöver rensa upp i våra liv, i vårat tempel? Vad är det som behöver bort för att bön och gemenskap med Gud ska få plats? Texten handlar nämligen inte bara om det som hände där för 2000 år sedan. Den här texten handlar om dig och mig. Det är skarpt läge. Min tempelplats, mitt inre. Hur ser det ut? Finns det överhuvudtaget utrymme för Gud i mitt liv? Finns det någon lugn stund, någon plats där jag kan ta mig tid att komma med allt det som jag bär på och funderar kring? Är vägen öppen in till det allra heligaste? Har tron på Jesus blivit något för en liten, väl insatt skara människor som tror och tänker rätt? Eller kan vi få komma med vårt embryo till tro och vara välkomna ändå? Eller kanske till och med räcker det att längta efter en tro? Jag tänker på hedningarnas förgård. Det fanns gott om sökare där. På muren som skilde hedningarnas förgård från kvinnornas förgård och resten av templet fanns en skylt. Och på den så stod det på grekiska: må ingen främling träda innanför muren kring denna helgedom. Den som blir beslagen därmed är själv skyldig till sin död som kommer att bli följden. Ganska skarpa ord. Jag hoppas inte vi har såna skyltar eller att jag sätter upp en sån skylt. Efter kvinnornas förgård så kom man fram till männens förgård och sen trapporna upp så kom man då till det allra heligaste. Vi har inget tempel här. Vi har Bifrostkyrkan. Men är det så att vi omedvetet delar in varandra lite på samma sätt? Sökare, nya i tron, bönemänniskor, teologer, gudsmänniskor. Jag inte vet jag vad vi kan ge varandra för epitet, men poängen är att risken finns att vi kategoriserar varandra och glömmer bort vem det är som kollar om det finns någon frukt. Det är Jesus som kollar vad som finns bland lövverken. Och han ser. Det är inte jag eller någon annan. Och jag tror att en del av Jesu frustration, det låg i att de som skulle leda människor närmare Gud, undervisa och hjälpa, istället dömde och skälpte. De hade en tung och krävande teologi. Tro och tänk rätt. Be rätt. Se hur andra beter sig och gör likadant. Är det det här som Jesus vill rensa ut? Det han fördömde var att det hade blivit geschäft av något som skulle vara tillgängligt för alla. Och den här texten från Jesaja som han har föreslagit för idag, den är väldigt intressant. Du Israel ska kalla på folkslag du inte känner, och folk som du inte känner ska skynda till dig för Herren din Guds skull, Israels helige som gett dig sin härlighet. Syftet med Israels folk och med templet var i grunden att peka på något större. Någon större. Att släppa in. Och det är det här Jesus visar på. Han föddes som jude. Han dog som jude. Och det var han som kallar på alla människor. Och vi är kallade, för att använda ordet i texten. Och vet du, framför allt är vi kallade därför att Gud älskar oss. Han älskar oss oändligt och längtar efter oss. efter vårt gensvar. Om vi gör om texten lite grann. Du bifrostkyrkans församling ska kalla på människor runt omkring som du inte känner än. Och människor ska komma till dig för din Guds skull. Gud som har gett dig din härlighet. Och när vi kommer till Gud ska Gud visa kärlek. Och när vi kommer till Gud ska Gud visa stor förlåtelse, fortsätter Jesaja. Det blir mycket det här, men en kort sammanfattning kanske. Det kanske inte är så dumt om vi låter Jesus rensa upp i vårat inre tempel ibland. Så att vårt inre faktiskt kan få bli en plats där Gud har utrymme. Och då kanske det är bättre att vara lite kal. Och nu menar jag kanske inte på huvudet i första hand. Utan inte sätta upp de här fasaderna. Låta det se snyggt och prydligt ut utåt. Utan faktiskt fundera på, vad har jag här inne? Vad är det här som är det viktiga? Och att vi inte hindrar människor att komma till Gud. Därför att vi kanske inte tycker att de är färdiga eller har rätt teologi. Jag hade ett samtal för ett tag sedan med en person som undrade, kan man vara med i den här församlingen? Jag är inte så där jag kommer inte ihåg om man sa jättekristen eller jättereligiös. Och jag sa att ja, det kan man vara. Det går bra. För ingen av oss är färdiga. Och det är Gud som ser vad som finns där inne. Och det är inte din eller min sak att avgöra hur någon har det där inne. Vi har en vision som vi jobbar med. Jag tänker avsluta med den så ni inte somnar helt och hållet här. En kyrka för hela livet. Där mötet med, lyssna nu, Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.